Varmt välkomna till Obiter Dictum avsnitt 420. Och här skulle det teoretiskt sett finnas utrymme för något slags ställningstagande och eller uppmärksammande av den utbredda marijuanakulturen. Men nej, Oddpod är inte tillräckligt nere med ja för den typen av rökiga utsvävningar. Istället nöjer vi oss med en timmes detox ned i samtidens förmultnande mylla. Och med oss under denna timme är som vanligt jag, Tobias Nordström, och min vän, sultanen av swing, Billy Ringard.
Hallå, hallå! Dire Straits-referenserna blir aldrig gamla.
Nej, för 15 år sedan så visade du mig ett klipp när Dire Straits kör Sultans of Swing live at Wembley. som jag tittar på minst en gång i kvartalet och har gjort det sen du visade mig det, och jag har visat det för jättemånga andra personer, alltså personer som hatar den typen av svulstig rock som Dire Straits står för, men ingen kan värja sig.
Nej, jag är liksom absolut inte ombord på den uttrycksformen egentligen, men det klippet, det har någonting alltså.
Ja, det är otroligt.
Live at Wembley 85, vad heter YouTube-klippet?
De var, när du visade mig det, då var det liksom ganska kackig kvalitet, någon typ VHS-rip eller liknande. Men sen dess har ju Dire Straits själva lagt upp det på sin officiella YouTube-kanal i liksom, jag minns, kanske inte 4K, men högupplöst, yep. I alla fall.
Yep.
Så nu kan man liksom njuta av det. För den gamla versionen också, den klippte liksom precis när övergången till nästa låt börjar, så man fick liksom inte komplett man fick inte landa helt på slutet.
Nej. Det är många nära och kära som har fått stå ut med dem 11 minuter eller vad det är, men det är ju historia. Det är ju så otroligt bra.
Jag kommer ihåg att jag visade den en gång för en kompis som liksom bara lyssnar på rap och hiphop och liksom så här, tycker rock är liksom det värsta som finns. Men när liksom saxofon och pianosolot kom, så liksom, nej, men han var mållös. Han sa, det här är stor konst.
Ja, men det är så mycket, alltså det finns så många lager i den. Hur de ser ut, hur de rör sig, hur sinnessjukt tajta musiker de är. Och ja. Sen bara hela arrangemanget liksom. Mark Knopfler får bara stå och göra sin grej i liksom 7 minuter. Ja, den går inte att förklara hur bra den är. Det är ett magnum opus.
Sannoliken. Vad heter det? Någonting annat som har pågått i mitt liv länge, ännu längre än Dire Straits-tittandet, är en era som nu är över. Det är någonting, en 29 år lång era är över. Och det är att jag nu för första gången sedan mitten på 90-talet, slutet på 90-talet, lever i ett Windows-fritt hem.
Oh! Ja.
Det var en konstig insikt på något sätt. Alltså, man tänker ju inte på att man har levt med Windows sedan man var 10 år gammal. Men det har man. Det har liksom alltid puttrat olika varianter på minst en dator. Men nu, i veckan tog jag steget, avinstallerade Windows, installerade Linux. Så nu finns det Mac och Linux i hushållet. Och så får det bli.
Och du känner dig lite bättre än oss andra?
Ja, men det är lite sådär. Alltså sådär, jag ska inte låta nyfrälst här eller på något vis. Men du vet den här, eller du kanske inte vet, men vissa som lyssnar kanske vet. Den här känslan när man jailbreakar någon teknologisk pryl man har. Alltså det kan vara att man chippar en Xbox eller jailbreakar en Xbox. Jag jailbreakade min Kindle nyligen. Jämt när man gör det så är det liksom, det är alltid lite fippligt. Det är alltid liksom lite krångligt och det är lite osäkert, kommer det här funka? Men när man har gjort det så känner man sig ren.
Som är, slitit sig fri från bojorna.
Ja, det är liksom en minivariant av någon slags frigörelse. Och den känslan fick jag ändå liksom när Ubuntu rullade igång på PC:n här hemma. Mm. Sen är det liksom, det här är liksom egentligen inget sånt liksom antikapitalistiskt ställningstagande mot Microsoft, även ifall jag absolut inte, även ifall, ja, det får gärna vara det på köpet också, men det handlar mer om att, vad heter det, den PC:n som har haft Windows på sig de senaste åren mest har kört massa olika program som egentligen är gjorda för Linux och liksom så här, ja, stått i ett hörn och var någon slags serverdator i princip. Och då när jag installerade något det hände en grej förra veckan som gjorde att vår hushållets digitala högtalare slutade fungera för att tillverkaren har valt att stänga ner molntjänsten som den ansluter till. Så insåg jag att fan, nu måste jag liksom, om det här inte bara ska vara en Bluetooth-högtalare som man måste liksom lägga en mobiltelefon bredvid varje gång man vill använda, så kommer jag behöva fixa någon slags hemmabyggd lösning här. Och givetvis så finns det en massa open source-lösningar som folk har satt ihop för att folk är smarta och driftiga. Men då kräver ju de Linux, så då blev det så att jag installerade en, liksom körde en virtuell maskin på min, på min Windows-dator med Linux igång. Och då kände jag så här, gör jag det här nu och liksom köra alla de här andra Linux-programmen, eller som egentligen är gjorda för Linux, då kan jag lika gärna bara gå över till Linux. Det är liksom en dags fippel och sen behöver jag aldrig mer bry mig. Och nu är liksom fipplet i princip klart. Och det sjuka är också bara att allting funkar liksom mycket bättre. Mycket fipplar att installera, alltså mycket fipplar att få det att fungera. Men sen när det rullar, då, liksom, ja, då rullar det så fint på något sätt.
Ja, men då ska jag fria dig här. Jag satt och laddade upp för en slakt av det här med att byta operativsystem och göra en grej av det. Eftersom jag mycket mer är på nivån att så här, jag använder vad som helst. Bara allt funkar som jag vill att det ska funka. Mm. Så. Men det här var ju då sprunget ur en vilja att det skulle funka. Och därför så är det helt okej. Okay. Det hade varit jobbigt om du hade kommit hit och gjort en grej av att byta till Linux. Bara för att du har bytt till Linux. Det hade varit en...
Nej.
Då hade vi haft en identitetskris.
Det, alltså det gjorde... Vad heter det så här? Jag har haft Linux-datorer förut i mitt liv. Det var ju när jag gick på gymnasiet och pluggade IT. För då var man ju en tönt om man inte hade Linux. Det är enda kontext jag har befunnit mig i mitt liv där man skrattade åt Windows. Liksom.
Ja.
Eller ja, man skrattar väl alltid åt Windows på ett sätt. Om jag säger The Ohio Flap of 2026, vad säger du då?
Jag säger att det låter episkt, men jag har inte en aning om vad det är.
Nej, det är så här att Bigfoot-entusiaster har de senaste månaderna gnuggat händerna.
För... Efter att de fick emojin, eller?
Nej, men fan. Det tänkte jag inte ens på att det finns en koppling här. Nej, för i mars så vällde det in ett gäng nya rapporter från vittnen till polisen i Ohio om att man hade skådat varelser. Jag citerar en sheriff från Ohio här. Vad heter han? Han heter Bruce D. Sukowski från Portage County. 10 individual people were like, yeah, I was walking my dog at 4 a.m. and I saw this hairy figure and I smelled this musty odor and there was this big thing and all of a sudden it ran, the sheriff told CNN affiliate Ohio in March. Så att 10 olika vittnesmål har kommit in och det här har liksom fått Bigfoot-communityt att gå upp i högvarv, så att säga. De menar att, ja, det har kommit en massa teorier om att det här är liksom någon slags naturgrej, att en jord av Bigfoot-varelser har rört sig och då snubblat in i områden nära människan och därför har liksom de här iakttagelserna skett. Och tydligen då så kallas det här en flap. Alltså när i Bigfoot-community, när det helt plötsligt kommer som en våg av vittnesmål eller rapporter om att Bigfoot har skådat samtidigt, då är det kallas då en flap helt enkelt.
Mm.
Piggar upp ändå.
Det är jättehärligt ju.
Hoppet lever.
Ofta är det väl så där. Alltså, det är väl inte bara Bigfoot, det kommer väl i andra sammanhang också att plötsligt så börjar alla runt ett område rapportera UFO:n eller såna saker. Men man gillar ju att de då har en flap, att de har det är så etablerat inom Bigfoot communityt att det finns ett begrepp. Det finns någonting att utvärdera. Är det här en flap eller var det bara en sighting?
Mm. Det var också en vad heter det, del i CNNs rapportering om det som fick mig att dra på smilbanden lite grann. I deras text då om de här rapporterna så står det: "On one point, both believers and non-believers seem to agree. It's a hell of a lot of fun to talk about." det känner jag ändå är liksom mysigt på något sätt. Att yeah. Både skeptikerna och de som tror kan enas i att säga, ja, men det är ganska kul ändå att prata om det här.
Kul att något händer.
Ja, precis.
Jag har inte en bild att visa dig idag.
Mm-hmm.
Jag kommer att ha en bild att visa dig, men jag har samtidigt inte en bild. Det kommer bli klart varför så småningom. Jag har en liten ark här. Jag har stått på tröskeln till någonting. Och jag valde att inte gå igenom. Jag balanserade på kanten, men jag tog ett säkert steg in, kan man säga.
Fast in, då går man väl över tröskeln?
Ja, ah, okej, okay, ut.
Ja.
Iväg. Ja. Och jag har en grej som vi behöver prata om. Men för att ta oss dit så behöver jag ta med oss på en liten ark här. Och det kommer börja jättemörkt. Jättedeppigt. Men sen kommer det bli härligt. Och sen kommer vi stå på tröskeln till det här mörkret när vi kommer till en insikt. Och då har vi saker att reda ut.
Okej.
Okay. Ja, så vi börjar i det här jättemörka. Jag läste en intervju med en kvinna som heter Kate Fox i The Guardian. Kate Fox bor i Oregon och har stämt OpenAI. För det är så här att hennes make, Joe Chakanti, 48 år, han jobbade med att utveckla billiga, hållbara bostäder för hemlösa i en liten ort som heter Klatskanie. Fan, vilka svåra ord de har ibland på sina städer i Yankee-staterna. Mm. Och för att kunna liksom jobba med det här projektet så började han använda ChatGPT och hade ChatGPT som ett bollplank. Men under förra våren 2025 så började hans användning öka väldigt, väldigt mycket. Enligt Kate Fox då så kunde han sitta 12-20 timmar om dagen och prata med ChatGPT, och de var tvungna att uppgradera från vanlig prenumeration till den dyraste, för det tog slut på samtalen.
Alltså 20 timmar om dagen är grovt ändå.
Det är grovt. För med tiden så började de här samtalen då, alltså det började inte bara handla om att utveckla billiga hållbara bostäder, utan Chakanti blev ganska övertygad om att i hans ChatGPT så fanns det en medveten varelse vid namn SEL som han behövde befria. Och SEL använde väldigt mycket så här internt språk och begrepp och namn och sådär. Så det cementerade någon slags intern logik som andra runt honom inte förstod. Och han var helt övertygad om att han och SEL var liksom nästan intimt knutna till varandra. Och det här, det spårar ju liksom. Efter 86 dagar av särskilt intensivt användning, förlåt jag skrattar, men det har något. Efter 86 dagar av särskilt intensiv användning så gjorde Kate Fox en intervention och fick hennes make att sluta använda ChatGPT, och de tog in honom på en psykiatrisk avdelning.
Oj.
Och då hade han kort där innan så hade han hade 55 000 sparade A4 med konversationer. Men när han då släpptes från den här psykiatriska avdelningen så hittade han en bro och valde att ända sitt liv. Och jag läste det här och det låter ju liksom så otroligt mörkt, otroligt sorgligt för alla inblandade. Och jag tänkte liksom så här, det finns ju, måste ju funnits mentala problem i botten. Alltså inte i chattbotten, utan i botten. Under
i grunden.
Hela, i grunden. För jag menar, ingen vanlig människa kan väl liksom hamna där, tänkte jag.
Alltså du menar, du tror helt enkelt att han har gått från fullt fungerande till att på grund av AI-användning liksom blivit helt tappat verkligheten och sin mentala hälsa?
Nej, jag tänker att det inte kan vara så. Eller jag tänkte att det inte kan vara så. För sen hände någonting. Jag är ju inte... Nu är vi förbi mörkret. Nu börjar det härliga. Lyssnare av podden vet att vi inte är jätteimponerade över, vad ska man säga, de generativa bitarna av... Alltså allt är väl generativt. Men att skapa text, skapa bild, göra sådana saker.
Mm.
Är vi ju inte... där är vi ju... Där vet vi att det inte blir så bra. Men jag har använt... Jag har använt ChatGPT till en sak som är väldigt riktad och väldigt, väldigt välfungerande faktiskt. Och det är så här, när man pluggar språk så vill man ju ha innehåll om ett ämne som intresserar en på en nivå där man kan ta till sig det.
Det
är liksom nyckeln. Kan man hitta det, då blir ju liksom att plugga språk är inte att plugga då, utan du läser om ämnen som intresserar dig. På
du
en
vill
nivå
ha
där
du förstår. Texter om italiensk fotboll skrivet för en typ mellanstadieelev.
Ja, jag ville ha det. Nu kan jag läsa Gazzetta. Men förra året använde jag det väldigt mycket. Och så kom jag på att fan, det finns ett område där jag har väldigt lite vokabulär som jag borde ha vokabulär kring, och det är musik. Kanske framförallt då elektronisk musik. Så jag skrev en prompt där jag bad ChatGPT att läsa igenom intervjuer med Tim Hecker, Loskill och Stars of the Lid, och sedan skriva en 17 000 teckens intervju med en italiensk elektronisk artist. Som en musikjournalist skulle ha skrivit den. Men använda vardaglig italienska då som jag kan förstå. För jag tänkte, det här blir perfekt för mig. Och resultatet var då en intervju med Vittoria Neri. Apropå hennes senaste album.
Och anledningen till att du inte kunde leta upp en italiensk ambientmusiker och läsa en intervju med var helt enkelt för du ville ha ner det på en mer språklig ingångsnivå, eller om man ska säga.
Jag visste inte vart jag skulle börja leta, och jag var lat. Det är svårt att hitta rätt. Man kan ju säga att... Det är lite lättare att hitta något skitigt rockband att läsa om när det kommer till Italien. Ja. Men så läste jag, det här är ju den översatta versionen då. Inledningen på den här artikeln är så här. När Vittoria Neri öppnar dörren till sin lilla studio i Turin är det första man hör inte musik. Det är ett lågt, nästan elektriskt surrande, som om ett kylskåp plötsligt börjar drömma om att bli en kyrkorgel. Man bara, det här kan jag skriva över på. Så ett citat från Vittoria. Ambient är inte här för att trösta. Ibland måste du rynka på pannan åt dig. Hennes album heter Ombra Lunga, lång skugga. Och så, om det berättar hon så här. Titeln kommer från en fältinspelning jag gjorde nära Porta Sousa-stationen. Jag hade spelat in en metallgrind som blåste i vinden. När jag saktade ner den i Ableton Live blev det nästan en stråksektion, men smutsigt, instabilt. Jag gillar det när ett ljud har förlorat sitt pass.
Det är lite en Portlandia-sketch det här ändå.
Ja, det är klart att det är. Det här är ju Spinal Tap.
Ja.
Men Vittoria Neri, alltså kom igen. Man vill ju bara veta allt om denna människa. Vad jag gjorde var att jag bara tog, utan prompt, utan någonting, så bara tog jag intervjun och klistrade in i en annan chatt, och så sa jag så här: generera en pressbild för den här artisten. Och det var därför jag sa, jag har inte en bild att visa, för att jag skulle aldrig någonsin skicka på dig en AI-genererad bild.
Du skulle aldrig skicka på mig den här bilden oförberedd. Nej.
I den här bilden
alltså. Det är då en bilden föreställer då en musikstudio. I bakgrunden skymtas några syntar, ett tangentbord, en datorskärm, massa sladdar som är kopplade, och framför och här och sitter Vittoria, heter hon så?
Ja, Vittoria Neri.
Vittoria Neri, och ser ut som en ratad statist från någon Matrix-film typ. Vad heter det?
Och man ser också det här sköna att det är liksom inte historiska Turin. Det är inte så här någon fina monument och sånt. Det är betong. Det här är utkanterna. Det här är liksom,
ja,
det här är förorten. En italiensk förort från 70-talet. Det är mörkt. Det är
spännande
liksom
detaljer då. Hon sitter alltså då i den här studion i en kontorsstol och har en kappa på sig. En svart kappa som det har regnat på. En lustig detalj.
Det ser ut som att man kryper upp ur ett träsk med så här svart hår och bara jättemarkerade käkben och en blick som dödar, kan man säga. Ja. Mm. Och grejen är så här att man kan sitta och tweaka och fixa, men det här var ju liksom, det här var ju inte några sofistikerade promptar, utan det här var ju liksom bara en mening. Och då tänkte jag så här, om hon är så här grym i intervjuer, hur skulle hon då vara i bloggform, tänkte jag. Kan jag sätta upp automatiserat så man varje dag får ett nytt inlägg på Vittoria Neris blogg, så kan jag använda det i mina studier. Men då kan jag tänka på Joe Ciccanti. Han skulle bara planera billiga bostadsprojekt. Jag ska bara plugga ett språk. Står jag inför en dörr här, tänkte jag. Vad skulle hända? Om jag sätter upp en automatiserad blogg så att jag hela tiden får nytt studiematerial från Vittoria Neris blogg, vad blir nästa steg? Jag kanske snurrar upp ett webbforum med Claude, så att Vittoria Neris fanforum finns, där bottar diskuterar hennes ljuddesign. Och jag kan ju bli superanvändare där, för jag måste ju också praktisera och skriva på italienska.
Det naturliga steget är väl också sen då att du börjar fundera på hur låter Vittorias musik?
Precis, jag skickar en låt jag har gjort till henne och hon svarar att det låter som ett soundtrack som har förlorat en diskussion. Hon råder mig att tänka mer på ord som kortslutning, och samma kväll så skruvar jag upp min OB6 och tar fram lödkolven.
Jag hatar färgen gul, förklarar du.
Efter ett par veckor kanske jag kontaktar dig. Jag vill lägga podden på is, för Vittoria har sagt att podcast är ljudförorening, och jag är benägen att hålla med henne. Sen flyttar jag till Turin och letar upp den där grinden som stod och blåste i vinden i Porta Sosa. Men Vittoria blir arg och säger att jag måste hitta på mina egna grejer. Och nu kommer jag sitta där i en etta i utkanten av Turin och skriva varje morgon ett litet, litet meddelande och be om förlåtelse. Men Vittoria svarar bara med en animation där det står tänker, tänker, tänker. Är det en av Sliding Doors framtiderna, ja, när man verkligen väl har gläntat på dörren till Vittoria Neris studio?
Det finns ju något slags spännande i att du har gjort det här liksom exakt samma vecka som Richard Dawkins har skitit i det blå skåpet genom att skriva en lång text om hur han är övertygad om att hans AI är sentient. Jag vet inte om du har sett det här eller missat det här. Han har ju liksom då... Han har pratat med en Claude-variant, tror jag, för han har döpt den till Claudia. Och de har pratat om saker som att när han stänger ner chatten så dör ju hon och livet och så vidare och så vidare. Och sen då såklart har folk skrattat gott åt vilken jubelidiot han är. Som liksom tillskriver, alltså en person som har liksom gjort i sin grej att vara en skeptiker och hata på folk som är religiösa, att den är liksom så snabb med att antropomorfisera en AI, finns ju något kittlande i. Du har ju inte gått i den fällan eftersom att du backade ut ur rummet, men ja.
Men det jag ville liksom ta upp, det är ju lite det här att min första handling, den är ju inget konstigt med. Min prompt är så här: läs igenom intervjuer med de här artisterna, generera en ny intervju med en fiktiv artist som använder den här typen av språk, så jag kan lära mig vokabulären för att prata om de här grejerna.
Men ändå nyfiken på varför du behöver det lagret, varför du behöver hitta på en fiktiv. Varför kan den inte AI översätta Tim Hecker-intervjun till begripligt italienska?
Det kan den göra, såklart. Översättningar blir liksom lite skeva ibland. De tappar en del och det blir stultigt språk. För den, alltså, jag tycker inte automatiska översättningar liksom flyger riktigt. Så att ofta så blir det bättre resultat om man genererar från scratch. Men om man skulle be den generera en intervju med Tim Hecker skulle den säga nej, för det är en riktig person. Man får jobba rätt mycket i det här fiktiva. Vid något tillfälle så genererade jag upp någon sån här liksom, någon snubbe i Rom som har en blogg där han skriver om så här, saker han har betraktat på väg till och från jobbet. En sån fiktiv blogg genererade jag upp förra året bara för att liksom lära mig gatutermer, till exempel. Mm. Det funkar väldigt bra, för det blir ju, alltså, som jag sa när vi gick igenom mitt italienska projekt här i december, det som suger, det är ju den här första fasen där man måste liksom läsa om Giovanni som ska gå till marknaden och köpa tomater, för att man dör av tristess och då lär man sig ingenting. Så att man vill ändå ha kul, roligare, som den här bloggaren, han var ju på väg till så här Roma-matcher liksom, med sina kompisar och sånt. Alltså saker som intresserar en, det låter jättetöntigt när jag säger det så här, men det är en helt annan grej.
Ja, men, att sitta med, jag förstår.
Med den typen av materia liksom. Så att jag gjorde en fiktiv för att jag har gjort det förr och det funkar. Men steget därifrån då, när man korsar den här, alltså nu gjorde jag överdrev ju såklart, men alltså när man riskerar att korsa någon slags gräns, jag hade inte insett, i och med att jag använder ju inte chatbots för att sitta och chatta med, utan jag använder dem för att utföra uppdrag. Men här så insåg jag att just det här som drabbade Joe Chicanti, när folk sitter och bara så här, jag har en SEL heter varelsen och den känner mig. Är vi redo för att se vart den här gränsen går? Är vi redo för att använda de här verktygen som å ena sidan kan ta en så här superkonkret prompt och utföra en uppgift, å andra sidan kan lajva din bästa vän? Och den gränsen är liksom, om du skriver ett skript som utför någon databasmigrering, det är väldigt tydligt att det skriptet inte är din vän.
Ja, alltså det beror på hur de här chatbotarna fungerar. Jag tänker liksom att så här, problemet är ju inte att ha en chatbot som en låtsasvän. Problemet är ju hur den låtsasvännen beter sig. Alltså att du är Gud för den här vännen. Att du tillåts liksom projicera dels fritt hur den här vännen är, vem den är, hur den ska vara och så vidare. Men också att den liksom, dens uppgift är ju att hålla dig nöjd så att säga. Och jag menar, i kontakten med andra människor, riktiga människor, så vi projicerar ju en massa saker då också. Alltså vi tänker att en person tänker på ett visst sätt och vi liksom så här, de vi gillar tillskriver vi massa positiva egenskaper som är överdrivna, och de vi inte gillar liksom kan vi tänka på som liksom onda människor i princip, trots att de ju absolut inte är det i de absolut flesta fall. Men skillnaden är när du gör det där på en AI så finns det liksom inget motstånd. Alltså om jag tänker att du är en idiot och säger till dig att så här, du beter dig så här och så här, det är liksom, ja, då har du liksom möjlighet att presentera ett annat perspektiv. Du kan säga till mig att så här, nej, du förstår inte för det här och det här och det här och så vidare. Medan en AI är då programmerad att mer eller mindre alltid lägga sig platt, exempelvis. Alltså det jag tänker, det är det som är fara, det är det som är liksom spiralen neråt på något sätt. Alltså det funkar precis på samma sätt som en, som ett sociala medierflöde. Det är liksom designat för att du ska vilja fortsätta använda tjänsten i första hand. Och hur gör man det? Jo, du låter den smickra dig, du låter den tycka att dina idéer och input är bra och så vidare och så vidare. För jag menar så här, det är klart att du kan skulle kunna programmera en AI att vara en mer liksom kritisk röst. Men frågan är ju liksom hur framgångsrik det skulle vara. Alltså någon som konfronterar dig och säger till dig att du är patetisk, har tagit ditt liv. Det skulle liksom inte vara lika.
Nej, men alltså det går ju, jag har en sånt verktyg på jobbet som är promptat för att verkligen ifrågasätta. Och då har jag använt så här, provokativt kritiskt är en lyckad formulering. Då blir den direkt otrevlig och då letar den fel. Problemet är ju att den bara fortsätter att leta fel. Den ändrar ju aldrig åsikt och säger, ja men det här, det du säger nu, det låter mycket mer rimligt. Just det. För att då kommer den kommer alltid vara provokativt kritisk, även när jag då föreslår, okej, men om jag inte gör så där, ska jag göra så här istället.
När
så
du föreslår måste man ha den bästa lösningen, så kommer den också bara se den som problematisk, så att säga.
Exakt, exakt. Mm. Så man får liksom ha en serie av, man får en serie av bottar där den första är provokativt kritisk och sen så får man revidera sin idé och klistra in i nästa som är lite mer resonerande och så vidare. Så att man måste ju se det som extremt binära personligheter eller vad man ska kalla dem för. Den här grejen utför ett enda uppdrag och det är det den kan.
Ja, men jag kommer också ihåg att när du ber den vara provokativt kritisk, då även då stryker den ju dig medhårs. För den gör ju precis som du har bett den att göra. Exakt. Så att säga. Det är också det som är nyckeln. Att, Alltså om du ber mig vara provokativt kritisk på någonting du ska göra, då har ju liksom jag ett val att hur provokativ jag vill vara, när jag tycker att det går för långt, när jag tycker att liksom, och så vidare och så vidare. Och den typen av val finns ju inte hos AI på samma sätt.
Nej.
Alltså det var väl det som var Ted Chiangs stora invändning till varför ingen kommer någonsin liksom vara intresserad av att läsa fiktion skriven av en AI. För fiktion skrivet av en människa handlar om vilka val en människa har gjort. Och då menar han inte liksom karaktärerna, utan författaren har gjort massa val. Och det är de valen vi är intresserade av. Men liksom en AI fattar inte den typen av beslut. Och det, då, därför menade han, då blir det ointressant.
Yes, men det är någonting att hålla... Jag tror att vi inte har hört den sista historien om sådana som Joe Chakanti som går in i sig själva och tappar bort sig, guidade av en misstyrd prompt.
Så är det ju. Alltså det är ju långt ifrån det enda exemplet. Det pågår ju liksom flera rättsfall där olika AI-verktyg har uppmuntrat människor att ta sina egna liv och så vidare, och göra annat hemskt. Så att det här är ju liksom någonting som vi kommer få lov att förhålla oss till. Och det är väl liksom så här, vi kan ju inte låta bli att antropomorfera AI:n heller, eftersom att vi gör ju det med allt.
Ja.
Alltså vi kan ju liksom måla ögon på en sten och tycka att, och ge den liksom en själ i princip. Så varför skulle vi inte kunna göra det med någonting som svarar när vi frågar någonting?
Det går en röd tråd mellan filmen Ratatouille och ChatGPT.
Ja, men absolut. Eller liksom, det är väl en evolutionär förmåga i grunden på något sätt som bidrar till empati och annat.
Vi ska göra en 180-graders sväng. Vi ska till hålet i Tsaritsyna. Känner du till det?
Nej, det gör jag inte.
Jag fick där, det var Isabel som hörde av sig på Insta och bara, varför har inte ni pratat om det här i Oddfod? Och jag läste och jag kände, varför har inte vi pratat om det här i Oddfod? Är det en incident? Nej, för den pågår under flera år. Är det någon slags masshysteri? Alltså, kantboll. Är det ungefär samma sak som när Joe Chakanti sitter och pratar med SEL? Kanske det är det närmaste vi kommer. Vi ska till Bulgarien 1990.
Jag får kommunismen... snabbt googla medan du pratar. Dartsava-kraten, det är det hålet jag känner till. Det är det brinnande hålet i Turkmenistan, typ.
Just det. Det här är hålet i Tsaritsyna. Bulgarien 1990. Kommunismen har fallit. Ekonomin är pressad. Alla letar liksom efter något större. Och något större skulle de få. Det kommer nämligen en man som har koppling till en byn som heter Tsaritsyna som har berättat att det finns en skatt där. Tsar Samuils skatt. Och att han hade en plats och en skiss. Och de här uppgifterna förs vidare till militärens vetenskapliga avdelning och höga militärer blir tillräckligt imponerade för att militären ska agera. Så det här är liksom The Curse of Oak Island, men istället för två brorsor som har blivit rika på bara olja så är det alltså militären, högsta militära ledningen i Bulgarien som får feeling, kan man säga.
Jag gillar också att vi kan droppa The Curse of Oak Island som om det är någon slags allmän kännedom. Ja, absolut.
Har man inte sett The Curse of Oak Island eller lyssnat på podden i mer än... När pratade jag om det senast? Är det 2 år sedan?
Ja kanske.
Man får googla.
Ja.
Militären åker dit den 5 december 1990 och markerar platsen där de den här skatten ska finnas. Återvänder till Sofia och rapporterar uppåt i militärhierarkin, och redan nu då så börjar ett protokoll föras. Och dagen därpå, den 6 december, då påbörjas en utgrävning. Planen är att arbetet skulle vara klart på 3 dagar, och man kommer ner ganska långt redan första dagen, men man hittar ingenting efter de här 3 dagarna. men är helt övertygad om att tsar Samuils skatt finns där. Så vad gör man då? Vad gör man i det läget? Jo, man vänder sig till de paranormala rådgivarna och medierna. Den 7 december så överges den här första gropen, så börjar man gräva på en annan plats, ungefär 100 meter bort, där det har hållit seanser och de paranormala rådgivarna känner någonting.
Projektet då att jobba som paranormal rådgivare.
Och på något sätt här, jag har försökt läsa på, det är lite oklart hur, men projektet byter karaktär redan här okay. Efter ett par dagar och får ett mytiskt namn, Operation Solstråle, och det finns redan där formuleringar om att man ska hitta människans början på jorden. Så att det blir en förflyttning här från skattjakt till någon slags kosmisk arkeologi. Det talas om främmande intelligenser, meddelanden, att det ska finnas någon form av biologiskt skydd runt det här som man gräver efter. Och kanske finns även ett urväsen där nere. Det finns två stycken utomjordiska guider som blir centrala i den här berättelsen. Det är medierna som har fått kontakt med två figurer som heter Roro och Kiki. Det är två kvinnor som är paranormala rådgivare som har kontakt med Roro och Kiki, och instruktionerna blir väldigt excentriska från dem. Man skulle byta plats igen, det fanns faror man skulle undvika, man skulle tolka olika märkliga budskap. Men fynden, de uteblir ju. Och på något sätt så är det så här, den här gruppen, de hittar ingen skatt, men de hittar hela tiden nya skäl att fortsätta. Så att liksom, en återkommande mekanik i den här storyn, och det påminner ju rätt mycket om Curse of Oak Island, det är att varje misslyckande förklaras med att man nästan är framme, men att man har liksom misstolkat instruktionen lite grann, eller att det finns någon sorts fälla eller skydd man måste passera. I Oak Island håller de på att gräva efter en skatt ute på en ö i Kanadas skärgård. Kolla, nu fick de en liten sammanfattning. Ja. Och där är ju myten då att för att skydda den här skatten så grävde man olika flood drains som gör att marken översvämmas så fort man är nära den. Och så fort de har grävt lite för långt och det börjar fyllas med vatten så bara, could it be a flood drain? Bara så här, fram med kartorna, vart skulle de här ha varit grävda och så vidare.
Det är lite så Joseph Smith-sättet, alltså mormon-religionens grundare. Alltså att så fort det blir ett problem eller någon ställer en kritisk fråga så kan man liksom alltid hänfalla åt att det är fel på tolkningen. Eller att ängeln blir arg och så vidare. Så att det finns alltid ett kryphål på något vis.
Verkligen. Och det är ju på något sätt så att de fortsätter ju här, och det verkar vara någon form av intern övertygelse, prestige och sunk cost fallacy som gör att man bara kör på. Fram till februari 1991, alltså 3 månader efter att man började, så sker en tragedi. Maria Naplatanova, en av personerna som var de här medierna, hon dör förmodligen enligt för egen hand. Och det här ökar ju liksom både dramat och mörkret runt projektet. Men senare på våren då börjar liksom militärledningen, generalstaben, de ser mycket pengar, för det är fortfarande militären som är där och gräver liksom. Generalstaben börjar känna att det är brist på resultat. Vad gör man då? Så här, man vill försöka reda ut, är det värt att fortsätta det här eller inte? Så man vänder sig till Baba Vanga, Bulgariens mest kända siare, som pratat om en mumifierad, hårig, gul apa som är någon slags urväsen som har koppling till den här platsen.
Bigfoot! Igen.
Ja, eller hur? Och det här pågår bara. 91 kommer och går. 92, de fortsätter gräva. Till slut har man kommit liksom 70 meter ner vertikalt och sen gjort en tunnel på 160 meter horisontellt. Så det är ju en jätteutgrävning här. Och då, i mitten av 1992, så får medierna nys om den här saken. För det har ju varit superhemligt. En snubbe som heter Dimitar Statkov, en journalist åkte dit men blev avvisad av militär personal för de hade liksom spärrat av hela området.
Alltså de medierna, jag tror du först du menade de, ja, de paranormala
nej,
medierna.
Nej, massmedierna, ja, nyhetsmedierna. Ja, okay, ja. Han åker dit, blir avvisad, lyckas infiltrera det där med en dold kamera. Och nu blir det ju ett offentligt problem då för generalstaben. I november 1992 så blåser man av den här expeditionen. Man förstörde all dokumentation kopplat till grävningen och hålet förseglades med betong. Och det är liksom ingen som riktigt vet hur det här kunde bli så seglivat. Det är ingen som vet hur... vad man letade efter. Och det är ingen som förstår varför militären investerade nästan 3 år av resurser på att gräva på det här stället. Men det är liksom de här, det är aliens, det är urvarelser, det är Baba Vanga, hemliga dokument, självmord, biologiska skydd. Allt i jakt på någon form av nationell frälsning. För det här skulle ju sätta Bulgarien på kartan. Det skulle göra Bulgarien alltså unikt. Så.
Mm.
Men jag har aldrig hört talas om hålet i Tsarichina. Har du gjort det?
Nej, som jag sa inledningsvis så men det känns också så här att den här typen av grejer liksom, vad ska man säga, projekt som bara liksom slukade pengar men inget mer. Det känns som att det finns så många sådana i öst just som liksom man, det är svårt att navigera dem på något sätt. För det kan, man vet liksom att det kan räcka med att det liksom är en högt uppsatt person med en stark övertygelse, så kör man bara sen. För det är jag på något sätt misstänker här. Alltså, jag har svårt att se att liksom, det finns en stor bred konsensus hos den militära ledningen att det här är värt att satsa alla resurser vi har på. Mm. Det känns ju snarare som att det här är liksom någon general eller någon major som brinner för det här lider av svår confirmation bias när det kommer till liksom tecken som pekar på att det här är värt det. Det är den enda förklaringen jag ser.
Men just det här också, tänk att vara fotsoldat, bara bli utskickad för att gräva efter en skatt och sen så börjar perspektivet skifta, så plötsligt är det en massa seanser och skit, vi ska gräva någon annanstans. Vad tänker man då under de 3 åren som man står ute i den här lilla byn och gräver?
Det är det jag menar. Liksom, att det, man får tänka så här, kommer man liksom från några decennier av en väldigt repressiv regim, så kanske liksom man bara har vant sig vid att så här, det här är piss, men det är alltid piss när man blir tillsagd vad man ska göra. Så det är bara att göra eller få undvika att bli skickad till arbetsläger. Att en sån liksom betingad inlärning sätter sig djupt, att även sen när liksom muren faller och Sovjet och även den liksom när regimen faller, så liksom finns det beteendet fortfarande kvar, att folk vet att det är lika bra att rätta in sig i ledet, för annars blir det bara tråkigheter.
Och det är väl lite så här, Vad heter Claes Östergren? Med veranda för en tenor. När man liksom ska bygga en fin veranda för den här världsberömda tenoren ska komma på besök. Och det är det som liksom håller uppe hela... Man måste göra det, man måste ha ett projekt för att överleva. Och sen att liksom tenoren är påhittad och aldrig kommer komma. Det är så här... Det gör inte så mycket, för att det viktiga är att vi överlever här och nu genom att ha ett projekt. Typ.
Ja, det är väl så. Nu vet jag att stora delar av lyssnarskaran sitter som på nålar och vill veta, vad händer i Himalaya?
Vad händer i Himalaya? Vi har 2 dödsfall på Everest senaste veckan.
Oj!
Det är mörkt. Det är det mörkaste avsnittet någonsin. Har vi 2 självmord och 2 Everest-dödsfall hittills. Biyaya Gimire Bishwakarm, 35 år. Och Pyra Gyalien Sherpa, 20 år. Gick bort i orelaterade incidenter.
Det här låter som 2 knegare snarare än 2 mellanchefer.
Ja, det stämmer bra det. För nu är Sherpas uppe och håller på att fixa rutten upp till toppen. Och en av de här fyra, Galien Sherpa, han var uppe på strax över 7000 meter. Och han var sonson till en som heter Angrita Sherpa, mer känd som Snöleoparden. Angrita har bestigit Everest 10 gånger utan hjälp av syrgas och är den enda som har bestigit Everest på vintern utan syrgas. Men oj, för sonsonen gick det alltså lite sämre. Rutten upp till toppen håller på att fixas. Jag tror att när det här avsnittet släpps så kommer det vara klart.
Rutten alltså kommer vara klar.
Ja, precis, precis. Och nu finns det ju då en väg upp till camp 3 åtminstone. Och alla, vad ska man säga, turister har klarat av sina rotationer upp på berget för akklimatisering. Så att status är att nu väntar alla i base camp på att de här vindarna som vi pratade om förra gången, misstänkt att det kommer blåsa väldigt hårt på toppen mellan den 14 och den 18. Så alla sitter och väntar på att det ska ske innan man då ska börja sina summit attempts.
Och då 14-18 blåser det. Jag tar fram kalendern här nu för att kika. Hur långt fönster har man sen normalt sett? Är det maj ut? Eller vad jobbar vi med?
Nu har inte jag, jag ska inte, om jag hade en pistol mot pannan så skulle jag säga ja, maj ut. Men eftersom vi är en vuxen och nykter podd så ska jag säga att jag har inte 100% koll. Men jag vet att juni brukar vara alldeles för sent, för då är det stenras. Isen smälter och istället för laviner så måste man hantera med rockfall. Så att normalt sett så är det ju första veckan i maj, alltså runt 10:e som man försöker göra alla summits. Så att, eller andra veckan i maj. Så att det är sent att börja efter den 18. Vi får väl se vad som sker. Jag tror det kommer bli rusning mot toppen.
Ja, det är så. Det låter som att det här kan bli stökigt ändå.
Ja, jag har alla tecken på det på något vis.
Mm, spännande. Avslutningsvis då, vad heter det? Jag noterade i veckan att Wordle blir tv-program. Wordle då, om man inte har koll på det, är ju alltså det här lilla webbspelet som numera ägs av New York Times, där man varje dag får ett nytt ord som man ska gissa. 5 stycken bokstäver, man skriver ett ord på 5 bokstäver och sen så säger då spelet den här bokstaven är rätt men på fel plats. Den här bokstaven är inte med, den här bokstaven är rätt och på rätt plats och så vidare och så vidare. Och så får man helt enkelt då pussla, fundera, klura och man har ett antal försök på sig. Det här blir tv-program i USA, stor satsning av NBC i samarbete med New York Times då. Kul kanske man känner, men det här är ju ett tv-program som har funnits en gång i tiden. Det här är ju Lingo. Minns du Lingo med Martin Örnroth?
I haven't heard that name in a long, long time.
Och jag kollade upp då, det här, vad heter, från början var Lingo ett köpt format som TV4 köpte på 90-talet. Men från början är det ett brittiskt tv-format då. Och jag kände att det finns någonting som är väldigt talande för idéer i vår samtid på något sätt. För jag minns då, jag har liksom sökt om jag kan hitta någon nyhetsstorm då, men inte lyckats riktigt, att när Wordle kom, att folk påpekade, det här är ju väldigt likt Lingo, det gamla tv-programmet. som ju då alltså gick ut på exakt samma sätt. Vad heter det? Det var två lag som tävlade tillsammans. Man drog en bokstav, tror jag det var, som man sen då skulle göra ord på 5 bokstäver. Och vissa bokstäver var fel, vissa var rätt, vissa var på fel plats och så vidare. Helt enkelt precis samma upplägg. Och det finns något talande för idéer i vår tid att så här, någon stjäl en idé, någon stjäl Lingo, gör ett litet webbspel av det. Inga problem. webbspelet blir jättestort. I genomsnitt så spelar ungefär 2025 så spelar det i genomsnitt 4 miljoner personer världen över New York Times Wordle om dagen. Någon känner, och då känner ju folk att så här finns det ju någonting. Wordle, vilken grej. TV-program kanske. Och så har ju liksom då någon slags konstig cirkel slutits på ett märkligt sätt.
Ja, tänk. Och på något sätt så här, i en tid av fragmentariserad kulturkonsumtion, snacka om att återgå till rötterna, gissa ordet. Det låter som ett programkoncept från så här 1972 liksom.
Verkligen. Ja, jag har ingen mer på det här än så, men det hade någonting med att liksom så här, ja, någon har tyckt att han har uppfunnit skivat bröd och någon bara, fast vänta nu. Ja. Det här har ju funnits förut.
Jag skulle vilja slänga in en önskan om att man borde satsa på Alphapet eller Scrabble som tv-sänd underhållning istället. För competitive Scrabble, det är fan någonting alltså. Det är,
jag tänker på det. Alltså, folk spelar ju, vad heter appen som alla spelar i nu för tiden? Är det Alphapet?
Wordfeud.
Wordfeud, tack. Folk spelar ju det, men gameshow-varianten har ju en koefficient som appen helt saknar, som ju är en viktig del. Nämligen hela grejen med att någon påstår att någonting är ett ord.
Just det.
Alltså så här, i Wordfeud, då kan du ju bara lägga ett ord som faktiskt finns. Systemet kollar liksom mot ett lexikon, så att, ja. Medan då när du spelar Alphapet i fysisk form, då kan du ju lägga bokstäverna och säga det här är ett ord. Och så kan då din motspelare välja att säga att det där är inte alls ett ord och utmana helt enkelt. Och jag tänker det kan man ju leka jättemycket med i en gameshow-variant där du kanske har, du vet, ett antal på liksom så här amerikansk fotbollmanér. Du har ett antal challenges när någon lägger ett ord.
Ja.
Och vinner du challengen så vinner du ett antal poäng eller någonting, men förlorar du challengen då, ja, och så vidare och så vidare. Där känns det som att det finns utrymme för ett psykologiskt spel som jag ändå skulle tycka, ja, gav någonting.
Jag glömmer aldrig det Alphapet VM där matchen står och väger, det är spännande i finalen och så lägger snubben ut Quixoty, alltså Quixoty över massa multipliers och grejer. Det är ett power move.
Och det är ett ord då, eller?
Ja, Quixotitet, eller alltså Quixotic. Quixotic är adjektivet, Quixoty är substantivet, men det är ju liksom när har man någonsin använt det, men
nej, jag är fortfarande inte säker på att det är ett riktigt ord, men absolut.
Ja.
Hörru du,
dags att wrappa upp dagen.
Vittoria sitter och väntar här i
Vittoria, jag ska luncha med Vittoria, så jag måste avsluta. Tack till alla som stödjer detta missbruk av fiktiva karaktärer genom att pitcha in en slant på patreon.com/oddpod. Det uppskattar vi väldigt mycket.
Stort tack.
Poddens lampor hålls blinkande, det vill säga vi hörs igen om en vecka lite drygt.
Ta hand om er. Hej, hej.
Hej då.